Det jag säger är inte det du hör, utan det du hör är det du hör att jag säger. Det är orden som vi möts av när vi går in på Joakim Ottossons hemsida. Och det är också Joakim som gästar podden idag. Och vad betyder de där orden då? Det kan vara lite klurigt det där med kommunikationen och det relationella gentemot andra, men också oss själva. Så vi ska prata om en teori som heter transaktionsanalys idag och om våra olika jag-tillstånd och hur vi kan då använda oss av dem i relation till oss själva och andra. Joakim kommer också berätta om sin resa från utmattning och panikångest och hans otroliga kamp tillbaka till sin älskade operascen. Och med det så önskar vi dig god lyssning. Varmt välkommen till poddterapeuten Joakim.
Tackar, tackar.
Vi har pratat för ganska länge sedan i telefon och det känns som att det verkligen är lång väntan på att, från att vi pratar telefon till vi ska spela in nu. Jag kommer inte ihåg när det var.
Ja, juli tror jag. Det var mitt i semestern tror jag som vi pratade.
Ja, så det är ju faktiskt ett tag sedan.
Ja, ett tag sedan.
Hur har du det?
Ja, det är bra. Mm. Absolut. Jag jobbar lagom mycket just nu. Mm. Det blir nog lite mer senare i höst, men just nu så är det, är det skönt. Så det känns bra.
Mm, vad bra. Jobba lagom, det lät bra tycker jag.
Ja, just det. Sa han. Ja.
Sa han, just det. Ja. Men ska vi berätta lite för lyssnarna vad du sysslar med?
Absolut. Jag är ju i grunden operasångare och har varit verksam som det sedan 1996 tror jag ungefär. Och nu jobbar jag sedan några år tillbaka som biträdande regissör på Göteborgsoperan. Så sjunger fortfarande men inte aktivt just där, utan där är jag biträdande regissör istället och tar hand om föreställningen för mig och repeterar fram och sådär. Vilket jag tycker det har varit en jättespännande utveckling ifrån att bara så att säga har sjungit. Så det är kul.
Okej. Och så operasångare. Berätta om det jobbet. Vi börjar där tycker jag.
Ja, just det. Jag är oerhört glad att jag har kunnat jobba som det. Jag fastnade för opera någon gång under gymnasiet och började sjunga i samband med det. Så jag har egentligen inte sjungit innan det, men övade mycket, 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 mycket. Så det fanns en röst där och så kunde jag till slut. Så jag jobbade mycket flera år i Malmö och sen även på Göteborgsoperan här. Och sången är fortfarande en stor, stor passion och ett stort intresse. Så jag är jätteglad för alla de åren.
Vilken sorts musik har du sjungit?
Nästan bara opera. Sjunger på begravningar och sånt där, då kan det ju bli lite av varje, men i övrigt så är det ju opera och den kyrkorepertoaren och den sångskatten som finns som ligger liksom i samma spår.
Just det.
Men
då är det klassisk opera.
Jajamensan.
Då har du gjort alla de här gamla hedliga godingarna.
Ja, många. Ja, min bas har alltid varit i operakören då, både i Göteborg och i Malmö. Men ja, många av dem, man har inte prickat av riktigt alla, men många av dem som man hade liksom drömt om att få vara med och sätta upp har jag kunnat pricka av. Så det är kul.
Jag sjungit trollflöjten en gång.
Det var inte så dumt.
Jag var en av de här små, var det typ
tre gossar?
Ja, exakt. Jag var en av tre gossar.
Ja, men du ser, ja.
Det var jätteroligt.
Ja, trollflöjten är ju en sån som alltid spelas också. Så den dyker upp med jämna mellanrum.
Ja, och sen har jag sjungit i kör mycket ju. Som är skolad musikklass. Vi gjorde ju Mozarts Requiem, det sista tror jag vi gjorde. Den var ju fantastisk alltså.
Ja, jag har sjungit några gånger också. Det är jättefin musik. Jättefin.
Ja, och Händels Messias där också gjorde vi på slutet där, och vi gjorde några av dem där. Alltså det blir ju som Jag fylls av någonting.
Ja.
Med sån här musik. Det händer någonting. Jag kan inte förklara det, men det kan säkert du bättre. Som är i det liksom mera. Men alltså, det händer något i kroppen med sån här sorts musik.
Ja, jag vet inte om jag kan förklara det, men jag kände ju det också väldigt tydligt när jag fastnade för det. Och den liksom kärleken finns kvar. Och det är kul tycker jag efter så många år, eller om man ska säga.
Att
jag kan fortfarande drabbas av det på samma sätt. Och det är roligt.
Ja, roligt att du sa just drabbas, för det är precis så det känns alltså.
Ja.
Att man drabbas av den här storheten på något sätt.
Ja.
Storhet, förundran över någonting som är nästan överjordiskt skönt och vackert.
Ja. Ja, men
och så
det
tar
är
man
så.
Del i det liksom.
Ja, men precis. Och så finns det ju självklart en baksida som det gör med alla jobb. Men jag kan ju också känna sådär när klockan är 11:30 en torsdag förmiddag när man står i salongen och tittar på någonting som jag håller på att repetera. Så finns, då kan man liksom nypa sig i armen ibland och tänka, jösses. Tänk att där 11:30 en torsdag så får jag det här liksom. Det är kul.
Men, och sen blev det regissörsjobbet nu, sa du?
Ja, biträdande som det heter. Det betyder ju då att man är... regissörer kommer oftast tillresta till huset och då är man liksom deras högra hand på något sätt och som representerar huset och hjälper dem i framtagningen och sen efter premiären så åker de ju vidare i världen och då tar man hand om föreställningen och ser till att den fortsätter att vara som den ska vara och man, när någon blir sjuk så får man ersätta och kanske stoppa in någon annan sångare och repetera in. Så, där. Så då tar man det ansvaret. Liksom. Så.
Ja. Men du är samtalsterapeut också?
Jajamensan.
Ja, vi ska få in den också.
Ja, precis. Den resan började ju egentligen då, tror jag, 98 när jag kraschade, vilket hade många förklaringar. Och då hade jag, bodde i Malmö då, men då hade jag tur så att jag träffade på genom en kompis rekommendationer, en terapeut som var fantastisk och som hjälpte mig. Och han hade då den inriktningen som heter transaktionsanalys som jag kände hjälpte mig så oerhört mycket. Så att jag fortsatte liksom att ha det med mig. Och sen när vi hade flyttat upp till Göteborg igen så visade det sig att det fanns liksom ett litet utbildningsinstitut här. Som jag kunde vända mig till. Och då hade de liksom utbildningar så då har jag läst. Så att jag är då det som kallas för diplomerad samtalsterapeut och går nu vidare så att jag är liksom i ett utbildningsprogram som gör att man ska ta någon form av internationell examen inom transaktionsanalys. Det är ett väldigt strikt utbildningssystem eller sådär.
Ja.
Så det ligger några år framåt den examen, men det är ju ett sätt att fortsätta att fördjupa sig och fortsätta att lära sig liksom.
Vad är det med transaktionsanalys? Jag tror att många lyssnare blir nyfikna på. Jag har ju pratat lite om transaktionsanalys i podden och på min sida också. Men jag tror att det är inte jättevanlig terapiform. Så ska du berätta gärna för lyssnarna vad så här, his pitch.
Ja, precis. Och då, namnet är ju också kanske inte helt säljande. Men då har jag fått lära mig att mannen som... Erik Byrne heter han som var den som tänkte ut det här systemet så att säga till att börja med. Det var väl som en reaktion mot psykoanalys så att transaktionsanalys, liksom namnet ska ses i relation till psykoanalys. Liksom.
Ja.
Men då är ju basen, vi kallar det att det finns tre jag-tillstånd som vi alla bär med oss som är ett föräldrajag-tillstånd, ett vuxen-jag-tillstånd och ett barn-jag-tillstånd och då är framförallt föräldrar- och barn-jag-tillståndet är liksom det vi har med oss från vår uppväxt, det vi har fått med oss från våra föräldrar och det som vi som barn har känt och upplevt så att säga, att det finns med oss. Och det vuxna jag-tillståndet är då hur vi adekvat reagerar och förhåller oss till verkligheten här och nu. Liksom. Och då liksom kommunicerar de här tre jag-tillstånden väldigt mycket eller internt och med varandra och i det så kan man då hitta det är alltså en modell bara, men i det så kan man hitta mönster som då från början när man var liten var kanske till och med en överlevnadsstrategi som man har liksom tagit beslut om för att liksom fixa hur man ska förhålla sig till de människorna man haft omkring sig. Men som i vuxen ålder sen är liksom utagerade och behöver uppdateras. Och det är lite det man gör. Liksom, att man tittar på de mönster man har med sig. Och genom att förstå och se dem så kan man också ändra på dem.
Ja, jag gillar verkligen transaktionsanalys. Det är ju en del av det som kallas för parts work. Eller delar arbete. Mm. Och just transaktionsanalys är så spännande. Just för att just de här olika delarna. Mm. Visst, han kallar det för states, va? Burns.
Ego states.
Ja, precis. De är ju så häftiga för att jag kan ju verkligen, när jag började titta på det där så kunde jag verkligen se varje del där. Nu var jag faktiskt en sån här förmanande förälder till den här personen. Jaha, nej, precis. Där blev jag en sån här rebelliskt barn till den här personen. Precis. Och sen så att han verkligen också säger att det finns ju inget state som är fel eller så där, utan det är mer att, precis som du sa nu så bra, att lyfta upp det och se mönstren. Ja, men vilken brukar jag använda i olika situationer och till olika personer?
Där. Precis, och vad kan jag, hur kan jag så att säga tolka om det och fortfarande ha det som en resurs i livet, men att använda det på ett liksom mer, vad ska jag säga, sunt, positivt sätt.
Ja, men precis,
sätt.
på det här i det här den vuxna ego-staten då, den som är jag skulle vilja dra in den faktiskt till teorin om toleransfönstret. Det är mest gynnsamt för dig och din omgivning. Men som sagt, ibland så behöver du gå till barnet och ibland behöver du gå till föräldern. Så.
Absolut, absolut. Mm. Och sen ska jag säga om TA då, som förkortningen är, som är lite lättare att säga än transaktionsanalys. Jag tyckte så mycket om, den ingår i det som kallas för liksom existentiella terapiformer. Så att det, och då att den har liksom en grundinställning att det finns ett människovärde, och den grundinställningen är jättemycket lite enkelt formulerad: jag är okej, du är okej. Och det är en väldigt bra formulering, och den börjar man tänka så inser man också att det är inte så himla lätt att leva livet och tänka att jag är okej, du är okej liksom. Men det är en väldigt bra ingång tycker jag på hur man bemöter andra människor på något sätt. Att ha den med sig.
Ska vi säga något mer om det där? För jag tror att lyssnarna verkligen blev nyfikna på det där med grundinställningen. Jag är okej, du är okej. Vad betyder det egentligen då?
Det betyder ju inte att allt man gör är okej. Naturligtvis inte liksom. Men det betyder att man på något sätt, och grundinställningen är att vi liksom föds som okej människor på något sätt. Men det betyder egentligen, som sagt, det handlar ju inte om att allt man gör, det är ju självklart inte okej. Men min inställning till min medmänniska, det gör någonting med den. Om jag tänker att min grundinställning är att du är okej. Och jag försöker förstå dig och vad du gör eller varför du agerar som du gör. Eller vad, liksom sådär, utifrån det perspektivet på något sätt.
Ja, för visst är det lätt att lägga etiketter på andra. Att den där är narcissist, den där är dum i huvudet och den där är... Och då verkligen att dra tillbaka det där till att men personen, okej, den är okej. Det är bara det att jag förstår inte den personen just nu.
Exakt. Och vad händer när man, om man ändrar sitt bemötande? För då är man ju också, när jag pratar om de här jagtillstånden så är det ju också... Det är också en kommunikationsteori det här med TA, alltså mellan människor lika mycket. Och det, vad händer om jag så att säga har en okej-attityd till den andra människan? Då kanske det händer någonting i den kommunikationen som är bra.
Och det betyder ju inte att man, som du sa också, det betyder inte att man ska acceptera dåligt beteende. Och det betyder heller inte att man ska bete sig dåligt och sen, men det är okej, jag är okej. Utan det handlar mer om ett förhållningssätt. Som öppnar upp en annan slags tolkningsväg, helt enkelt. Ja,
ja tror jag. Mer tolkningsväg. Precis. I sin enkelhet så finns det ett djup i det, tänker jag. Liksom, som är...
Och jag tycker det var bra att du sa det där också med kommunikationen, för det är ju verkligen en del i namnet, transaktion. Han tror ju verkligen på det där, att det sker en transaktion mellan människor.
Ja, hela tiden, precis.
Hela tiden, ja. I kommunikationen, att till och med om du går till en person som jobbar, låt säga att du går ner på ICA, ditt lokala ICA, och personen i kassan säger hej, och jag säger hej tillbaka. Mm. Till och med där har det skett en transaktion.
Ja, precis, precis.
I det lilla och, liksom.
Ja, och ett möte liksom på något sätt.
Ett möte, att, ja.
Och där är ju en del av det är ju att om jag får koll på vad som är det här. Du var inne på att man kan vara en kontrollerande förälder. Alltså det finns ju då en omsorgsfull förälder och en kontrollerande förälder. Liksom. Om man då får koll på att någon kanske bemöter mig som en kontrollerande förälder, då har jag ju val hur jag svarar an på det. Så att säga. Antingen kan jag gå med i det, eller också så kan jag ju försöka behålla mig då i det som kallas för vuxenjobbtillstånd och svara det mer adekvat. Och då brukar det också bli en förändring i kommunikationen.
Ja, för där är ju så himla lätt då att när den personen är, låt säga om jag träffar dig och du är en kontrollerande förälder i vår relation, då är det ju jättelätt att jag då hamnar i barn. Mm,
precis, precis. Ja. Och att man blir både, att man mår dåligt för att man tar kritiken, hamnar i den på något sätt och sådär. Ja. Och det är ju viktigt att få syn på det, för då kan man ju också välja själv att bemöta. Jag kan ju välja själv vilket jagtillstånd jag så att säga svarar an ifrån. Och i det så ja, då kan man liksom lösa upp låsningar på något sätt.
Men för lyssnarnas skull, kan inte du berätta för lyssnarna exakt då vad varje kategori heter eller vad varje ego state heter? Vi har nämnt nu lite fram och tillbaka här, men för strukturens skull. Kan vi...
Precis, och då finns det ju då i grund och botten så är det tre jagtillstånd, förälder, vuxen, barn. Men sen kan man då dela in föräldern i en omsorgsfull förälder och en kontrollerande förälder. Sen finns det en negativt omsorgsfull förälder och en positivt omsorgsfull förälder och en negativt kontrollerande förälder och en positivt kontrollerande förälder.
Ja.
Exempel på det är ju till exempel att en positivt kontrollerande förälder är ju en förälder som lär sitt barn att man kan inte gå över gatan förrän det är grön gubbe till exempel. Då är man ju liksom en positivt kontrollerande förälder. Medan en negativt kontrollerande förälder är ju någon som kan tala om hur dåligt ett barn har varit eller hur styggt ett barn har varit eller sånt där som skapar det. Och en omsorgsfull förälder är ju då en positivt omsorgsfull förälder. Då tänker jag att det är någon som har en förutsättningslös kärlek bara. En kravlös kärlek. Det är en omsorgsfull förälder liksom, som tar hand om och värnar om. Medan en negativt omsorgsfull förälder är överbeskyddande.
Ja.
Och så vidare. Och likadant då så finns det barnjagtillståndet brukar vi då dela in i fritt barn och ett anpassat barn. Mm. Och ett anpassat barn finns ju också då en positiv och en negativ anpassning. Liksom, och sen det fria barnet också en positiv, ett fritt barn som bejakar sin lust och sin glädje och medan ett negativt fritt barn kanske beter sig illa och,
ja.
Ja, och så vidare. Och sen så handlar det ju mycket om att det finns ju inga klara regler på vad som är vad, utan det är ju någonting man får sitta och fundera över. Liksom, på.
Ja men precis, och känna efter. Nu tycker jag du förklarar så bra. Och just det här att de här rollerna då, har vi med oss sen när vi är vuxna. Mm. Så att vi kan verkligen agera som det här fria barnet eller som den här förmanande vuxen och sådär. Och som vi sa i olika situationer. Och det där är ju lite spännande. Många pratar ju idag mycket om att lyssna på sitt inre barn och sådär. Mm. Titta på sitt inre barn. Och där kan ju verkligen transaktionsanalysen komma in och hjälpa till med ytterligare en pusselbit då, eller en pusselbit som, då finns det olika sorters barn som kommer i olika lägen. Och det här är alltså det du bär med dig utifrån hur du faktiskt var som barn.
Ja.
För det sånt där bär vi ju med oss ju.
Precis, och så kan det ju vara så att ett barn som man skulle kunna tolka som ett fritt barn i sättet att reagera mot andra människor. Så där, det kan ju ändå vara en, så att säga, en negativ anpassning. För att om man ber någon fara att flyga så är det kanske en negativ anpassning till den kontrollerande föräldern som,
ja,
som man står inför. Liksom.
Ja.
Så det är inte alltid helt lätt liksom, att bena ut.
Det är ju inte det.
Vad som är barn.
Men det är ju här du kommer in och hjälper,
ja,
stöttar i det arbetet, ja, tänker jag. Ja.
Jag tror den gängse TEA på engelska, alltså definitionen är väl adapted child.
Ja, precis. Precis. Det anpassade barnet positivt slash negativt då? Den har vi inte tagit.
Nej, men då tänker jag just att ett positivt anpassat barn är ju ett barn som naturligtvis har anpassat sig mycket till sina föräldrar, också i någon form av överlevnadsstrategi. Att man liksom som barn pejlar in väldigt snabbt att ja, men jag kan bete mig så här och så här, det är okej, men jag kan inte vara på det sättet, för det kommer inte vara okej. Och då det, i grund och botten kanske det till och med hotar min existens, eller att rädslan över att bli övergiven om man tänker utifrån ett litet barn. Och den negativa anpassningen är då kanske ett barn som i relation till en stark kontrollerande förälder kan bete sig illa, men det är egentligen en anpassning till det, som jag sa, det behöver inte vara det fria barnet, utan det är ändå en anpassning gentemot en stark kontrollerande förälder.
Ja, ja, jättebra. Jag tycker att det är svårt, för att vi anpassar oss efter all den här forskningen och alla studier och alla fält, och så ska vi försöka då översätta det på ett bra sätt, och sen ska vi försöka göra det till vårt, så att det blir förståbart för oss och för våra klienter.
Mm.
Så det sker ju verkligen i flera led här, alltså från teori till praktik, och hur vi ska jobba med det på vårt språk, och sen hur det också resonerar hos oss, att det ger mening hos oss, att vi i sin tur kan dela med oss av det. Det där är ju en ganska intressant kedja.
Ja, det är det. Och just språk är intressant, för det var ju verkligen och det är verkligen en del av, som jag också då tycker till jag styrka, det var att det skulle vara, allting det här skulle formuleras på ett enkelt språk som man nästan som barn kan förstå. Så att det finns liksom inga sådana här riktigt tunga, konstiga, svåra begrepp liksom, utan det är ju verkligen förälder, vuxen, barn och så vidare.
Ah.
Och sen så finns det då ett antal modeller som illustrerar, eller som kan illustrera ungefär hur det här förhåller sig till varandra. Men det är fortfarande väldigt enkelt, och språket är enkelt. Och det tycker jag det blir väldigt lättillgängligt och väldigt lättbegripligt på något sätt i det. Så att det.
Jag håller verkligen med dig. Just språket är väldigt, väldigt enkelt. Det enda som är svårt är just ordet transaktionsanalys.
Ja,
där gjorde de faktiskt en otjänst. För jag tror att det är många som hör det. Alltså, och man blir ju också då, precis som du säger, när du då är klar med din utbildning, då blir ju du alltså transaktionsanalytiker, har jag förstått
precis.
Det rätt. Ja. Och det låter ju extremt avancerat. Och
ja,
liksom.
Ja, men som jag säger, då, och jobbar inte på bank, för det låter ju lite grann som att man
exakt.
Sitter med, ja, exakt. Nej, men så är det. Så är
snacka
det.
Om att Erik Byrne satte lite kroppen för sig själv där. Han ville ha ett enkelt språk i själva modellen, men modellen är jättesvår att förstå själva ordet.
Så är det. Så får vi se när någon ute i världen vågar ta den fighten.
Ja, eller hur?
Internt inom IT-världen. Liksom.
Men jag tror det är därför jag gillar nu bara att man säger parts work. Alltså det är ytterligare bara parts work. Och så tittar man på den. Liksom.
Ja.
Fast även här, vad måste ett svenskt ord för det? För 17 gubbar. Ja, vi får ta den någon annan gång.
Ja, precis. Och det är också en sak som jag har tänkt på med TEA som jag tycker är så spännande, och det är att den är så applicerbar. Själva teorin hävdar ju inte på något sätt om att våra modeller är i sanningen, eller är det här det är, utan det är så applicerbart på andra teorier som ett liksom, komplement eller ett annat sätt att se på det. Och det tycker jag är så skönt också, för det finns ju inte bara en sanning, det finns inte bara ett sätt att se på saker och ting. Jag läste ju den här, vi pratade om det i somras, den här boken Kroppen håller räkningen, va? Som var fantastisk. Liksom.
Ja.
Men när jag läser de böckerna och annan sån litteratur så tänker jag själv hela tiden på hur jag liksom, hur skulle jag förklara det i TEA-termer på något sätt. Och det funkar på något sätt. Det är liksom översättningsbart. Jag ska säga. Och det tycker jag är, ja, det är bra.
är fantastiskt. Och det, det, då lever du verkligen med, jag gillar det där. Du lever också med TA som din, jag skulle inte vilja säga religion, men verkligen som din ledstjärna också.
Ja.
Alltså, på ett väldigt, väldigt fint, värdefullt sätt alltså. Jag är så himla nyfiken på Joakim, för när du och jag pratade i telefon så berättade ju du om, och du nämnde det lite i början också, om din utmattning.
Mm.
Och det var någonting som hände, eller hur?
Oh ja. Mm. Då, det kom 98 är det då, så det börjar, det är 25 år sedan nu, herregud, men och då kom det, tror jag, då hade jag kämpat från det att jag gick ut gymnasiet och ville bara sjunga, så hade jag kämpat och jobbat väldigt, väldigt mycket för att komma dit hem och kunna få liksom komma in i den världen. Och när jag då fick ett längre kontrakt på Malmöoperan, så tror jag att det var liksom som att luften gick ur mig liksom. Och då blev det, i mitt fall så blev det alltså panikångestattacker, och de förstärktes av att jag att de kom när jag åkte tåg. Jag bodde i Lund, jag bodde inte i Malmö, som jag sa, men så att jag åkte ju från Malmö till Lund varje dag. Och då kom de stora attackerna på tåg som någon form av skräck av att vara inlåst liksom, så här. Och det var riktigt jobbigt. Och jag var sjukskriven, det var en månad, och jag var hemma, och det, du vet, när man helt plötsligt inte nästan kan gå ner till Konsum på andra sidan gatan och handla, så känner man att nu har det hänt någonting i livet liksom. Vad är det här liksom?
Yeah.
Och så fick jag hjälp inom öppen psykiatrin, och jag fick antidepressiva tabletter och allt sånt där. Ingen riktigt förklarade vad det var, men jag fick liksom tabletter och sådär. Och det var väl också som att det inledningsvis liksom förstärkte de här reaktionerna för att jag inte riktigt fick vägledning på hur jag skulle ta medicinen. Men jag liksom, jag tog mig tillbaka till jobbet, men det fortsatte liksom att vara besvärligt. Och då hade jag liksom tur att jag träffade på den här en privat terapeut då som var TA-utbildad, som heter Peter. Och det är ju en ren tillfällighet. Men det var så skönt att komma till honom, för jag kommer ihåg första gången jag kom hem, eller jag kom hem till honom för att ha första samtalet, så förklarade jag liksom läget. Och då kunde han ganska snabbt bara liksom rita upp de här jagtillstånden, och så sambar sig, men det här fixar vi, så. Mm. Och så bara få höra någon som säger så här, det här fixar vi, så jag, wow. Mm. Så då hade vi en ganska, kanske två intensiva år där jag jobbade mycket liksom med honom, och jobbade jättemycket själv. Han gav mig liksom övningar hur man hittar in i det som är liksom, var i den låsningen som så att säga gör, framkalla panikångestreaktioner så att säga, var den satt någonstans, och så gå in. Jag tänker att jag ska bara se hur jag ska hitta in i den.
Ta den tid du behöver.
Jag ska bara hitta in till vad heter det, hur vi hittade in i
Jag känner låsningen.
Ja, nu blev den kom.
Ja, den kom nu.
Ja.
Och jag hör, alltså jag hör den.
Ja.
Jag känner den. Så jag förstår. Liksom.
Exakt. Ja, men det är så intressant när man helt plötsligt blir blank, så tänker man, ja, det är någonting. Det är någonting.
Det är låsningen.
Ja, exakt.
Vad fint, men jag förstår att det är också påfrestande för dig.
Ja, det är ingen fara, det är ingen fara. Alltså, jag tycker mest att det är intressant när det händer, och det är väldigt skönt, och det var så länge sedan jag pratade om just den vårt jobb liksom. Men det handlade ju, vi hittade låsningen i. Och det jag ska säga är att när man har, ja just det var det här jag ville komma åt, att bilden som jag har av vad panikångest är, om man jämför det med jagtillstånden, så är det ju ett barn som är helt oskyddat, som inte har någon förälder som liksom som skyddar den. Och då tänker jag att när det är barnjagtillstånd, när det är helt öppet och du har ingen förälder som tar hand om dig, då blir ju världen obegriplig och helt livsfarlig.
Mm.
Och när mina jagtillstånd så att säga i det här sprang och gömde sig och kvar var det ett barn som var helt oskyddat, då blir tåg farligt att åka på liksom. Då tror jag att jag inte kan andas längre. Alltså då blir allting så farligt liksom. Så vårt arbete var mycket att väcka föräldern i mig igen. Och den omsorgsfulla föräldern. Liksom, att träna upp den. Så att jag fick bygga upp min egen omsorgsfulla förälder. Som liksom tittade på Joakim och sa. Du är okej. Det här är lugnt. Liksom.
Ja.
Och genom att bygga upp den föräldern. Så försvann liksom incitamentet till att få panikångest. Om du förstår vad jag menar.
Ja.
Så att det var så att vi, det fanns en del var ju naturligtvis att träna på att åka tåg, men det var liksom inte den grejen, utan det var liksom att jobba med de här låsningarna. Och när mina då jagtillstånd började kommunicera med varandra, då försvinner ju också grogrunden för att behöva ha panikångest, för att du har en förälder som skyddar dig.
Mm.
Och det var liksom det som löste som löste det, så att jag har inte haft problem med det sen dess. Liksom. Och jag har ju också, jag hade ju ett bra jobb då. Det vill säga att jag var tvungen att gå in inför 1200 människor varje kväll också. Och vara på scenen inför 1200 människor. Det var ju i början ganska jobbigt när man tänker att man tror att man ska bli galen.
Mm-hmm.
Så att, men det var ju ett gyllene jobb så att säga. Att jag varje kväll var tvungen att gå in och försöka förstå eller känna vad som hände med mig. Och så också till slut förstå att men det hände ju inte. Jag kan vara där liksom. Så att det var ju på något sätt hade jag ju, och jag var glad för det jobbet. Även om det var väldigt jobbigt under en period.
Vilket jättejobb.
Ja.
Så med dagens glasögon. Skulle du nu bara lägga ut den här nu, så får du säga om det resonerar hos dig eller om du vill slänga bort den. Men var det så att själva utmattningen när du då blev så där slut, alltså du bara, som du berättade där i början, när du äntligen fick kontraktet, så var det som att luften gick ur dig. Kan det ha varit en trigger då för att för de här panikattackerna och att det blev den här situationen? Kan det vara
så? Ja, absolut. Och då tror jag i mitt fall, eller jag tror inte, jag är helt övertygad.
Mm.
så är det som att min... och då är vi lite inne i det här att vara... Att jag hade var väldigt präglad av att ha en stor anpassning. Att vara väldigt anpassad som liten. Det egentligen går ju bågen mycket längre tillbaka än till att jag började ta sånglektioner i gymnasiet och ville bli sångare. Alltså bågen är ju egentligen naturligtvis mycket längre tillbaka. Liksom. Men då tänker jag att när jag kom till ett läge i livet där jag skulle kunna sänka garden, och det hade ju kunnat vara vilket sammanhang som helst. Liksom, då funkade inte. När jag liksom inte orkade hålla uppe det där längre, då... Och släpper garden, då finns det inte en omsorgsfull förälder med mig som tar hand om.
Som fångar upp liksom.
Nej, precis, precis. Och då känner jag, där är jag ju otroligt tacksam för att jag fick träffa Peter då, terapeuten, som liksom var spot on på det. För jag hade säkert kunnat hitta andra varianter, men jag tror... Jag försökte ju alla möjliga vägar innan jag träffade honom, men det var ju någonstans som att det var en klump i magen som inte försvann. Liksom. Även om man liksom började fungera. Så jag är väldigt glad för att han kunde sätta liksom fingret verkligen på, och att vi kunde jobba med den. Att bygga upp det liksom, inom mig. Först ladda ur den där, för det fanns ju då, kan man säga att det fanns en konflikt i mitt föräldrajagtillstånd, om man skulle liksom gå ner på djupet. Och så gå in, hitta den och hitta jobbiga bilder. Alltså vad heter det? Affirmation, eller vad kan man tänka sig? Alltså som jag skapade för mig själv. Liksom.
Yeah.
för att gå in och ligga och uppleva någonting för mig själv som är så otäckt. Det var ett sätt att ladda ur den här liksom låsningen. Och samtidigt som jag då fick träna på, det kunde jag göra när jag bara när man sitter på en stol eller när jag är ute och springer någonting, att man nästan ser, man tittar på sig själv bakifrån och så kan jag titta på Joakim och så kan jag tänka att Joakim, nu är du ute och springer här, men ja, vad fin du är, vad bra det är. Och på något sätt den vägen så bygger man upp en omsorgsfull förälder som tar hand om en.
Och det är så otroligt värdefullt det du berättar. Alltså jag känner det i hela kroppen. Jag fylls av den här. Du förmedlar också som person. Det märks verkligen att du har jobbat med det där. Men jag känner det. Alltså jag gör verkligen det. Det är otroligt vackert och fint. Och jag blir berörd alltså. Oh, herregud.
Det blir ju jag lite också när jag pratar om.
Ja. Oh, herregud alltså. Ja. Och vad fint att han fanns där för dig på det sättet. Och att du tog emot den hjälpen. Ja, det är verkligen otroligt.
Och du sa ju, på det sättet så har jag liksom Tia med mig som mitt livs, liksom mitt, vad säger man?
Ja.
Livsnöre säger man inte.
Ja, men ditt varför helt klart.
Ja, men precis, för att jag tyckte att den utgångspunkten var så, dels har den skapat en sån trygghet. Sen har det livet har haft massa ups and downs efter det också naturligtvis. Men den där grundtryggheten har jag fortfarande så här långt i livet ändå haft kvar. Liksom. Fast det har varit naturligtvis jobbiga perioder senare i livet också. Liksom. Men inte på det sättet. Och inte så existentiellt då. Utan då är det ju mer att man står inför andra saker som man drabbas av i livet. Vad det nu kan vara. Liksom. Innerst inne så har den liksom tryggheten funnits. Så det är jag otroligt tacksam för. Mm.
Och jag kan tänka mig att det är någonting som sipprar igenom också till dina nära, kära, din familj. Att det är någonting som också verkligen...
Jag får fråga då.
Men jag kan ana.
Ja, men och sen ska jag också säga att det är ju en resa som håller på. Så att jag menar, jag hade ju inte de... Och nu håller jag ju också på eftersom jag har klienter och är liksom inne, vilket jag är jätteglad för att ha tagit det steget också, så att man liksom lever i min värld då med det hela tiden. Liksom. Men den resan där jag är nu var jag ju inte för 5 år sedan, och förhoppningsvis är jag ju någon helt annanstans om 5 år också. Alltså sådär. Men så är ju livet också, att vi utvecklas och kommer vidare. Liksom. Mm.
Och idag då? För att nu har du ju berättat om utbildningen, det du jobbar med, regissörsjobbet och operasångare Joakim. Du är en man med många järn i elden, det är ett som är säkert. Så hur har du det med utmattning och alla de här sakerna idag? Du sa i början att du jobbade lagom.
Ja. Ja, det gör jag. Förra året så jobbade jag jättemycket, och men vad ska jag säga, jag har inte känt att jag har varit i närheten av det igen, men därmed inte sagt att man måste alltid vara försiktig liksom. Och kanske jag har liksom, jo, förra året så bestämde jag mig till exempel att utöver operajobbet så kunde jag ha liksom 2 kvällar i veckan typ, där jag kunde ta klienter eller där jag kunde, jag har leder lite samtalsgrupper i ett annat sammanhang och sådär. Men när jag har fyllt de 2 gångerna så är det fullt en vecka liksom. Att man också ger, så att man sätter den gränsen för sig själv, att nej, men då får det bli en annan gång. Jag kan inte, för då risken är ju annars att jag går in i det här anpassningsmönstret som jag har och tänker att jag ska vara till lags och ta klienter eller ha saker bokade 4-5 kvällar i veckan, och då kommer det ju inte att hålla liksom. Så det är klart att man hela tiden måste vara på sin vakt eftersom man vill mycket också.
Ja, precis. Det är det som är lite risken med när man gör roliga saker. Alltså när man jobbar med roliga saker. Ja. Det är man tror liksom att jag kan inte bli utmattad eller utbränd av det här. Nej. Det är ju kul. Mm. Och det är en av de största myterna ju när det gäller utmattning. Det kan man visst.
Precis, så där måste man ju vara ödmjuk och tänka att nej, men hold your horses lite grann.
Yeah.
Liksom. Att det här kommer inte. Ja, sådär. Så, att, och, så det hoppas jag att jag har med mig framöver också. Liksom. Mm. Men,
ja, det är ju klokt det där med att kunna lokalisera sina varningssignaler. Det är ju individuellt för alla. Sådär, vilka är mina flaggor som jag vet att jag ska hålla utkik efter? Mm. Inte bevaka eller övervaka, för då blir man ju stressad av det. Men mer att ha det med sig. Vad är det de brukar säga? Plan for the, hope for the best, but plan for the worst.
For the worst, ja just det, ja precis.
Ungefär. Så det, ja men okej okay, Joakim. Nu har ju du verkligen delat med dig av din resa och jag skulle vilja fråga dig, vilka är de tre egenskaper eller resurser som har hjälpt dig och stöttat dig till den som du är idag genom allt det här? Du får bara välja tre.
Av mina egna egenskaper? Ja. Eller hur? Jag har en positiv grundinställning som jag är tacksam för. På något sätt till livet. Det är jag glad för. Jag tycker någonstans så har det hela tiden övervägt.
Ja.
Och sen. Sen tror jag också att jag. Vi har inte pratat om pådrivare, det är en annan sak i tema, men om man tänker att jag har haft en stor del av att vara till lags, så tror jag också att jag var liksom en duktig sångelev, för jag övade mycket, och jag var en duktig klient också, för jag jobbade verkligen med alla övningar och allt det här. Jag tog det på sånt allvar och gick så in i det, och det är klart att det var ju en tillgång att ha liksom att göra det liksom på riktigt sådär liksom. Så det blev ju, även om vara till lags kan ha sett käppar i hjulet för mig i andra sammanhang i livet, så var ju det en tillgång där liksom. Skulle jag säga tre sådana?
Tre.
Ja. Kan man säga att jag ändå har älskat sitt jobb så?
Ja, absolut. Kärlek.
Ja. Ja, men det har betytt mycket genom åren att få vara i ett operasammanhang, för att jag har tyckt så mycket om det. Liksom.
Ah,
så att, det har varit en väldigt kraftig del. Liksom.
Ah, men vad fint! Positiv grundinställning, att du jobbar hårt och att du har en kärlek till det du gör. Och det ger mening.
En biten, jag tänker så här, med sång så finns det ju. Man kan ju se det som att man har sökt sig till något ställe där man kan få ge utlopp för liksom sin röst och sådär. Men å andra sidan kan jag ju säga att jag sökte mig också till den sångkategorin som är den mest kontrollerade av allt.
Ja, verkligen.
Det finns ju alltid två sidor.
Det är som, som dansens ballett. Du kunde ha valt jazz liksom. Men nej, precis. Du var tvungen att ta ballett. Och du var tvungen att ta opera.
Ja. Så att det fanns ju ändå ett kontrollbehov i det liksom. Ja, men det är ju spännande att fundera på alla olika aspekter liksom av. Men där kan jag ju känna då, som jag sa, att min kärleken till operan, den är liksom likadan idag som den var när jag var 19 år. Och det tycker jag är jag väldigt tacksam och glad för. Jag blir fortfarande så berörd liksom. Oh.
Men all right. Och tar du emot klienter idag nu då? Så då länkar vi i länkbeskrivningen hur man når dig. Och hur man kontaktar dig där helt enkelt. Och din Instagram då? Ska vi länka till den också?
Ja, det får vi jättegärna
göra. Då gör vi det. Och vad är det mer du skulle vilja, innan vi avslutar nu? Vad skulle du vilja skicka med nu då till till lyssnarna. För vi har ju pratat om transaktionsanalys och utmattning och inre parts work. Och du har delat mer av din resa och ditt fantastiska arbete med dig själv och för dig själv. Vad är det mer du skulle vilja slänga iväg till lyssnarna sådär, den sista?
Alltså, jag kan ju på något sätt, som min egen erfarenhet är ju att må dåligt eller att vara utsatt för, alltså på något sätt, att det finns verkligen vägar ur det. Och det tycker jag är, och det finns så många vägar idag, och det handlar till väldigt stor del, tror jag, om vem man träffar, oavsett om vilken modell eller vad det är, utan det handlar nog jättemycket, tror jag, på relationen till den terapeuten eller vem det är man träffar, liksom, och att det är, men att det finns verkligen, det finns så mycket att göra som gör att man kan få må bättre.
Och du har helt rätt i det. Det är ju jättemycket studier som visar att det spelar inte så stor roll vilken modell eller, utan det handlar ju verkligen om mötet med vem du träffar.
Jag tror det är en jättestor del.
Och sen också, tror jag, den här dimensionen, det som jag tror, jo, Erika har sagt det, jag tycker hon sa det så bra också. Det där med att den person som du träffar också själv tror på sin, och förstår själv sin teori. Och lever den, precis som du sa.
Ja, precis. Och det är kanske det förtroendet som gör, som blir viktigt att känna. Liksom, precis så som jag vilade när Peter bara sa då första gången att det här fixar vi. Och då någonstans så kände jag så här, ja, det gav han inte mig direkt. Jag vet att jag gick ut och ringde mamma och sa att nu kommer vi fixa det. Ja, sådär.
Peter, han är en riktig ängel, hör jag.
Ja, han är en ängel idag också. Han lever tyvärr inte längre. Men ja, han hjälpte mig otroligt.
Gör han inte. Får vi skicka en tanke till honom?
Ja, det gör jag ofta.
All right. Ja, men då sa Joakim, då är vi i hamn.
Då är vi.
Tack så otroligt mycket för allt det du har delat. Jag sitter och är jätteberörd och jag är så, I mean, awe, liksom. Jag tycker du är fantastisk, så tack så jättemycket.
Ja, alltså tack för att du ville ha samtalet. Det var jättespännande. Jag är jätteglad för det.
Bra. Ta hand om dig. Hej då.
Tillsammans. Ha fint. Hej då. Hej.
Och tack till dig som har lyssnat. Och det där var allt för dagens avsnitt av Poddterapeuten. Stort tack, Joakim, för att du delade med dig. Och blir du nyfiken på att veta mer om just transaktionsanalys eller vill komma i kontakt med Joakim, så finns alla länkar i objektsbeskrivningen. Där du lyssnar på det här avsnittet nu, så finns det som en informationsbox under. Där har du länkarna. Och där finns också en länk som du kan klicka in på för att komma till poddterapeutens Instagram. En fantastisk, om jag får säga det själv, plats för välbefinnande och hälsa. Där finns det information om gästerna till podden, om podden, men också mycket, mycket, mycket mer. Utbildning, kunskap, tankar, verktyg och ett fantastiskt community. Så kika gärna in där och följ poddterapeuten. Och det är ju tack vare att du lyssnar på det här avsnittet och delar avsnittet som fler då får ta del av avsnittet. Och det är jag och alla gäster så otroligt tacksamma för. För att det är ju verkligen så vi kan nå ut till fler, helt enkelt, med det här innehållet. Och nästa vecka kommer ett nytt avsnitt, och ja, det börjar ju dra ihop sig nu till lite, vad ska man säga, lite ledighet från podden, och en ny säsong kommer ju nästa år. I februari så kommer den starta igång igen, men vi är inte riktigt framme än. Vi är inte riktigt där än, så vi har några avsnitt till innan vi tar jul. Allt gott, och så hörs vi snart igen, hoppas jag. Hej då!